Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 37. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör. Idag ska vi prata med Ann-Therese Enarsson som är vd på Futurion om framtidens arbetsplats. Men först en tillbakablick. Förra gången fick vi vara lite extra på tårna för då var vi gäster i Skandias lokaler. Och hade betydligt fler personer i studion än vad vi har när vi spelar in här hos Agda Media.
Ja, det var jättekul och intressant och vi hade en kunnig panel som vi hade tillgång till och ställa frågor. Och vi hoppas att ni fick med mycket matnyttigt. Och jag vill också passa på att lyfta ett event som jag ser fram emot väldigt mycket och tänker att många av våra lyssnare kan vara intresserade av. Och det är Nordic Health Convention, en konferens om hälsa på, när man tittar lite samhällsperspektiv men även företags- och individnivå. Och den anordnas tillsammans med kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg. Och i maj så hade man ett första tillfälle men man blev av ganska naturliga skäl inte klar med de här diskussionerna. Så nu fortsätter de i höst och sen i vår igen. Den 24 oktober, då har vi, jag och Boel alltså, äran att vara moderatorer på Skandias hälsoseminarium med intressanta gäster.
Mm. Dit kommer bland annat läkaren och psykiatriken Anders Hansen som har skrivit den populära boken Hjärnstark.
Mm. Och en annan gäst som vi faktiskt haft här i studion nyligen, det är Torbjörn Eriksson. Han är vd för Tenant & Partner och vann utmärkelsen Årets hälsofrämjande chef 2016.
Mm. Och Skandia erbjuder via oss 5 stycken kostnadsfria platser till seminariet. Är du intresserad av att vara med på den här späckade förmiddagen i Stockholm så är du varmt välkommen att göra en intresseanmälan till event@skandia.se. Uppge ditt namn och vilken organisation du kommer ifrån och skriv gärna hälsa i ämnesraden.
Hoppas vi ses!
Nu välkomnar vi in Ann-Therese Enarsson, vd för Futurion. Välkommen hit!
Tack så mycket.
Futurion är en tankesmedja för framtidens arbetsliv och ni ägs av TCO, tjänstemännens centralorganisation, stämmer det?
Ja, VTCO, TCO-förbundens tankesmedja. Ja.
Och du var med och startade den här organisationen för 1,5 år sedan, eller hur?
Mm, mm.
Vad var anledningen till att allt startade?
Anledningen är ju att vi står inför en, eller vi är väl mitt i en stor strukturomvandling nu i arbetslivet. Där framförallt teknikutvecklingen påverkar framtidens arbetsliv. Det är ju en väldigt stor teknikvåg just nu som sköljer över oss och kommer ställa helt nya krav på de som är i arbetslivet men också de som kommer att komma in i arbetslivet. Vilka kompetenser och färdigheter vi kommer att behöva rusta oss med.
Mm.
Så det är det som var bakgrunden. Det var helt enkelt att vi behöver vara mer beredda på det arbetsliv jag står inför att möta.
Så att man inte bara blir utsatt för det som händer utan kanske lite kan äga en del av utvecklingen också.
Ja,
det talas ju mycket just nu om att många av våra jobb, och framförallt de enklare jobben, kommer att tas över av robotar, pratar man om i en nära framtid. Men nyligen så vände ni på steken och testade istället frågan, vad händer om chefen blir en app?
Ja, det stämmer.
Mm. Men det här var en kampanj, upplevde jag det som i alla fall, eller såg det ut som?
Ja, det var väl ett sätt för oss att prata om framtidens arbetsliv, för det är det som en del av vår uppgift är, att sätta framtidsbilder och göra både organisationer, arbetsgivare och arbetstagare redo för det vi har att möta. Det finns en forskningsrapport som kom från Oxford University här 2013 från Frayn Osborne, som då kanske slog ner lite som en bomb hos många, som visade att ungefär 47% av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden skulle inom loppet av 10-20 år kunna då ersättas med teknik genom automatisering. Och det var ju förstås någonting som man blev förbluffad och kände sig väldigt oroad över. Sen har man ju räknat på det här på lite olika sätt. Men översatte man den forskningen till den svenska arbetsmarknaden, så visade det sig att de 53% av de svenska jobben skulle kunna gå förlorade inom en snar framtid. Nu är det inte riktigt så alarmerande, men det ändå, ger ändå en så pass bra fingervisning om att vi står inför ganska brutala förändringar av kompetens och arbeten. Och man ser att ungefär 30, nu har man räknat lite annorlunda på det där, men ungefär 30% av de jobb som vi ser kommer en majoritet av arbetsuppgifterna förändras inom en snar framtid.
Jag tänker så här, en reflektion är ju att de flesta jobbeskrivningar som finns nu, så handlar det mycket om att det handlar om relationer, det handlar om att vara kreativ. Och det här vet vi ju so far, fast som du säger, tekniken är disruptiv, så det här kanske också uppfinns. Men det är svårt att trycka ner det i digitala strukturer. Det kan vi inte programmera in att vara kreativ. Det är kanske lite farligt att göra det. Så att jag tänker att runt de här yrkena som går att lösa digitalt eller tekniskt på något sätt, så uppstår det ju behov runt dem. Kanske inte ett för ett, liksom att ett jobb försvinner och det uppstår ett runt omkring. Men jag tänker att jag kände mig ändå inte så negativ när du berättade. Jag kände mig ganska positiv i att nu finns det ju tid och bygga relationer och vara just kreativ. Och det finns ju saker som vi kan inte ta hand om barn och äldre till exempel. Jo, det kan vi säkert också göra det tekniskt, men inte det som betyder
vill vi det?
Vill vi det? Nej, men inte det som betyder någonting. Det här med att vi sitter och pratar med varandra nu, det kan vi inte ersätta.
Nej, men precis. Jag tänker det att någonstans, om man vill vara riktigt utvecklingsoptimistisk, så ska man ju kunna säga det att ja, vi har ju inte lyckats reda ut världsvälten och att det är sådana stora ojämlikheter i världen. Mm. Och tänk om vi skulle få loss en massa tankekraft och resurser till det, och en massa tråkiga saker i vardagen som liksom är ganska repetitivt och så, kunde föras över på robotar. Ja, det ser ju trevligt ut, tycker jag.
Nej, men det tycker jag stämmer mycket det du säger, för tittar man på teknikutvecklingen bakåt, så har ju mycket av de monotona och farliga arbetsuppgifterna bytts ut i tillverkning och produktionsledet. Så att vad vi står inför nu, det är att vi flyttar ut från produktion och tillverkning, utan nu kommer teknikomvandlingen att ske på typiska tjänstemannayrken. Mm. Det är det som är liksom lite av det nya, skulle man kunna säga. Så nu är det jobb som administratörer, revisorer, jurister, som jag är, och många fler som ser sina jobb, så att säga, under förvandling. Och då gäller det ju väldigt mycket att vi rustar oss för att kunna möta den förvandlingen på ett bra sätt. Och då ser man ju, och det här är ju någonting som alla vet om, så att det sitter ju förhoppningsvis beslutsfattarna i Sverige och fokuserar för fullt nu på, och även inom EU och stora delar av världen. Hur ska vi möta det här? För det är ju att kunna möta den här teknikutvecklingen, det är jätteviktigt, det är minst lika viktigt som att möta kärnvapenfrågan eller fattigdomsbekämpningen. Det kommer nämligen påverka hela vår samhällsutveckling och förutsättningar för både liv och hälsa. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att man rustar sig. Och därför i den här nya ekonomin så blir det så tydligt att just vikten av att kunna hänga med, att fortbilda sig, att kompetensutveckla sig, blir så enormt viktigt, att vi har samhällen som kan möta det här skiftet, så att säga. Mm. Och nu har ju vi i Sverige varit väldigt, väldigt duktiga på det över tid. Vi har ju haft flera såna här strukturomvandlingar i ryggen, och vi har tränat vårat system. Vi har mycket av den här systemen uppbyggda, fast alla system ska ju anpassas för de nya förutsättningarna, och det är väl det vi står inför.
Ja, men precis, för att för vad är det, 20 år sedan så hade vi den här, vad kallades för, hem-PC-reformen som gjorde att väldigt många svenskar subventionerat kunde skaffa sig datorer hemma. Och det banade väl väg för den här, ja, en av vågorna i den digitala revolutionen som hände runt millennieskiftet, att vi låg framme då. Men nu vet jag, inom digitaliseringen, jag vet ju att beslutsfattare vill väldigt mycket, men det upplever jag utan att vara väldigt insatt, att det är väldigt trögt att få saker att hända. Och många pratar om att vi börjar hamna lite mer bakvattnet, för att vi kanske inte har rätt infrastruktur på plats och så.
Vi har ju väldigt höga krav på oss i Sverige. Det är klart att tittar vi inom Europa så ser vi, så ser vi att var fjärde, jag tror att det var var fjärde europé som överhuvudtaget inte hade tillräckliga digital skills, så att säga, för att kunna få arbete. Och de var tionde kan överhuvudtaget inte scrolla en hemsida. Så om man tittar ut ur europeiskt perspektiv och den här världen, den hörnet av världen, så naturligtvis så kan det bli lite tråkigt då, eftersom vi måste stå oss konkurrenskraftiga mot andra delar av världen. Men vi är väldigt duktiga på i Sverige, och vi har en otroligt hög utbildningsnivå och hög sysselsättning och så vidare. Så att jag är väldigt positiv till det vi har.
Vårt utgångsläge ser rätt bra ut.
Ja.
Men om vi går tillbaka till det här med en chef som är en app.
Ja.
För jag gissar att ni ville väcka lite frågeställningar kring någonting ganska konkret.
Jo, och det är ju liksom det som jag tänkte på när du sa att de enkla jobben. Och visst är det väl så att man ser att mycket av de enklare sysslorna är mycket av de administrativa, de repetitiva arbetsuppgifterna i alla yrken kommer att kunna, så att säga, automatiseras. Jag brukar säga att allt som går att definiera går går liksom att programmera och därmed automatisera. Det är tre steg. Och därmed eroderas liksom de arbetsuppgifterna. Men vad vi ser är att det sker ju inom alla yrkeskårer. Det är inte bara, så att säga, kontorsjobb eller assistentjobb som så att säga är hotade eller under förändring. Utan vi ser den här tekniken är så pass smart så den klättrar ju upp till de typiska långa utbildningarna som vi har en bild av att de är på något sätt ofredade och står liksom utanför samhällsutvecklingen i övrigt. Mm. Jag pratar om till exempel läkare. Mm. Vad är det som säger att vi ska ha läkare? Det låter jättekonstigt när jag säger så, för det är klart att vi måste ha det. Jo, men behöver vi lika många läkare som vi behöver idag? När vi har programvaror som är så pass duktiga och som kan bulka enorm analysstrategi, så att säga, förmåga att kunna snabbt ställa diagnoser. Det har ju inträffat och det kommer säkert inträffa allt oftare i framtiden att det faktiskt är just programvaror som kan lyckas ställa göra sådana här Dr. House-utredningar, det har vi sett flera exempel på. Och det är väl det som är så svårt för oss som kanske har, som levde innan internet. Och som minns när PC:n kom hem i den här PC-reformen och ställde sig upp högtidligt på köksbordet. Liksom alla fick prova och känna på den. Det var ju något fantastiskt. Men det är lite svårt att göra den förflyttningen ibland, att vi har haft liksom tekniken som någonting som adderar och kalkylerar åt oss. Till att vi idag har alltså en teknik då med hjälp av artificiell intelligens som har gett en sån skjuts att den faktiskt ställer diagnoser. Den kan göra rättsliga underlag mycket med högre precision, snabbare och billigare än människan klarar av. Och slår dig i Jeopardy och när du ska hem från jobbet så kommer du strax kunna köra dig hem. Så att just den där förflyttningen av vad tekniken faktiskt kan utföra är i alla fall fortfarande för mig svårt att ta in. Att den är så otroligt avancerad idag och att den lär sig, vi har ju maskinlärning, att den kan alltså lära sig själv.
För maskininlärning, att helt enkelt systemen
korrigera sig själv. Den kommunicerar med sig själv. Oj, nu gjorde jag lite tokigt, nu måste jag korrigera. Alltså, så går det inte till. Skratta med de som programmerar. Men det är ju fantastiskt vilken teknik. Det är svårt att hänga med. Och det är det här det blir så viktigt, tycker jag. Att vi måste då prata mycket mer för att stävja den oro som breder ut sig. När man ser att arbetsuppgifter försvinner, man ser att jobb försvinner, man ser inte de som kommer nya, man känner att man inte hänger med i samhället, det skapar någon slags dålig stämning, alltså en oro som är många
också
gånger
för att man kanske inte riktigt kan ringa in det här, ja, det här lite vaga framtidsbegreppet. Men jag tänker att vi har ju pratat här i podden om att chefer, och speciellt vi har haft väldigt goda chefer som har suttit här och sagt att relationer och bygga relationer är något väldigt viktigt för en chef. Ja. Och det måste man ha tid för i kalendern. Men jag tänker att ett teknikstöd för mer rutinmässiga saker som en chef också behöver göra. Om det kan avlasta henne eller honom.
Jo, nej, men det var väl det som vi, när vi gick ut, var att vi tittade just på vad är det många chefer idag gör. Det finns ju många olika slags chefer, men det är ju en ganska tung administrativ börda många gånger. Det är planering av olika slag, det är uppföljning av olika slag etc. med mera. Och det här kan ju ganska lätt att visa det. Vi har samarbetat med en tankesmedja i USA som har ett labb, och de experimenterade och byggde en sån här programvara. Mm. Se om det gick att ersätta en chef. Och då gav den en uppgift att skriva ett avancerat beslutsunderlag med en vetenskaplig rapport helt enkelt till en företagsledning på ett Forbes 500-företag, tror jag heter. Fortune menar jag. Ja. I alla fall, så körde de igång, och då visade det sig att den här programvaran kunde alltså upphandla, den upphandlade och koordinerade uppåt 23 forskare runt om i världen genom att då beställa och lägga ut arbete, så att de här forskarna skrev och så levererade de in, och den här programvaran koordinerade och paketerade och summerade och skrev sammanfattning etc. Så det är fantastiskt, och det här med gick mycket snabbare med högre precision då än mänskliga handen. Så det visade, det var ju förstås då ett experiment, men det var ju ändå fantastiskt vad som gick att göra, och ifrågasatte just då, vad är jag som chef och gör på jobbet? Och framförallt så har det också med att göra att organisationer idag samtidigt i den digitaliserade världen blir liksom, kanske behöver bli lite plattare. Vi måste gå från pyramid till plattform. Att titta på de här nya företagen som startas idag. De är rätt så platta och icke-hierarkiska i många gånger. Korta beslutsvägar och måste vara ganska snabba. Och så tittar man på de stora företagen med stark hierarki som industrialiseringen byggde, som den tiden då krävde. De här två företagskulturerna möts. Och jag tror att den digitaliserade världen ser vi då att vi behöver liksom ha lite flackare hierarkier, så vi kommer alla organisationer, tror jag, rakt över att påverkas. Och det betyder att när man plattar ner en organisation och flyttar ner så att säga besluten i organisationen, man integrerar liksom besluten ut i organisationen, vilket man behöver, för att man måste ju vara lite snabbare idag. Då tror jag att den här mellanchefen sitter rätt tajt till, alltså kommer behöva ändra sina arbetsuppgifter. Jag tror inte heller att man i framtiden kan gå runt och bara vara, tror inte man gör det redan idag på vissa företag, gå runt och vara chef hela dagarna. Jag tror att man måste vara beredd att göra mycket, många fler arbetsuppgifter. Ibland jobbar man i lag, och sen så kommer man in och sen leder man, och sen har man ett möjlighet att vara just, man pratar och coachar och är det här stödet som en ledare ska vara, så att säga.
Precis, här blir de här två begreppen, chef och ledare. För det låter ju egentligen jättetrevligt om man kan just trycka ner repetitiva uppgifter som kanske går att kvantifiera, men som inte är kvalitativa på samma sätt som att gå runt och kolla hur folk mår. För det blir ju väldigt svårt att göra. Precis, det frigör tid.
Ja, så att kolla så här orderingång eller vad det nu skulle kunna vara. Och stämma av det med bemanning och andra resurser. Och göra det på löpande basis. Det ska man då kanske inte behöva göra, utan då skulle man få rapporter med jämna mellanrum. Och då skulle inte den här chefen till exempel behöva gå runt och kolla med folk som, hur mycket har du att göra, eller så, utan snarare så här, hur mår du idag?
Hur mår du över hur mycket du har att göra? Alltså, är att du har mycket att göra. Hur mår du runt det? Hinner jag fråga dig då istället för bara,
ja, och hur funkar teamet? Och kanske använda den här mänskliga kompetensen till att känna in vad är det vi behöver liksom jobba på i relationerna nu för att smörja hjulet så att vi kan jobba bra ihop och må bra. Kanske? Drömsituation tycker jag i alla fall, om det skulle kunna vara så.
Ja, jag ser, det finns mycket som pekar på att den utvecklingen redan är delvis här. Jag såg för inte så länge sedan att det anställdes en så kallad happiness manager på företag. Ni kanske har sett det?
Ambitiöst.
många sådana.
Manager och ja. Employee experience, typ ja. Ansvarig. Jag känner att det här kopplar faktiskt in på den nya, nu är den inte ny längre, herregud, nu har vi haft den 1,5 år, ja. Den föreskriften.
Ja. Där, från Arbetsmiljöverket.
Ja, den är jättebra. Ja, för där handlar det mycket om att chefer ska ha, chefer och arbetsledare ska ju liksom ha tid att förebygga ohälsosam arbetsbelastning till exempel. Och då kan man säga, jag har inte tid med det. Men om man får ett tekniskt och digitalt stöd i att kvantifierbara saker som jag går och stämmer av och sätter ihop i rapporter görs, då får jag mer tid att lägga tid på det här som faktiskt gör kanske mest
mellanmänskliga.
Ja, precis, ja. Mellanmänskliga.
Ja. Ja, och jag tänker på den här ICIO hette väl den här appen som byggdes. Jag tror vi ska försöka lägga länk till den artikeln i vårt inlägg sen. Nej, men om hen då kunde sammanställa och styra det här projektet med många involverade forskare, så tänker jag att det kanske ändå krävdes en riktig människa för att hantera oro från forskarna. Till exempel, hur är kvaliteten på det jag har sammanställt så far? Duger det? På väg åt rätt håll? Alltså lite sådana saker. Mm. Eller vad tror du?
Nej, men jag tror att människor runt omkring kommer ju alltid behövas och för kvalitet och kontroll på ett sätt. Så är det ju. Så vi blir ju inte helt ersatta. Vi kommer bara få helt nya uppgifter. Och framförallt liksom just, vi tittade på en annan rapport som vi gjorde. Det var att vi blev lite nyfikna på att ha ett, vi ska ju prata om framtiden, då måste vi liksom knuffa oss längre in i framtiden än 10 år. Och den närmaste tiden så har vi stora utmaningar som jag nämnde förut, och just det med omställning, den här hur skapar vi ett flöde mellan mellan lärande och arbetsplats och så vidare, för att vi måste ju hela tiden fylla på. Det är en sak att skapa det flödet, men på längre sikt så måste vi titta på vad är det ett automatiserat arbetsliv kommer att kräva för färdigheter och kompetenser. Vad är det för någonting? Vad ska jag säga till min 5-åring? Liksom? Ja, eller säga eller stimulera så att säga. Redan bara arbetsträna. Nej, men vad är det för liksom, 2030? Hur kommer det se ut då? Liksom? Vad kommer man efterfråga då?
Ja.
Och då kollade vi på den forskning som finns på det här området och andra vederhäftiga källor. Så sammanställde vi det i en rapport som heter Framtidens färdigheter. Och då blir det ganska tydligt hur mycket mer mänskligt arbetslivet kommer att bli. För att i en värld där det digitala och andra så tekniska hjälpmedel kommer att kunna sköta monotona och kanske till och med tråkiga och trista arbetsuppgifter, så kommer vi få mer möjlighet att faktiskt göra det vi människor är bäst på. Det vill säga vara nytänkande, den sociala kompetensen, kreativitet, övertalningsförmågan, förhandlingsförmågan, herregud, som småbarnsförälder vad man har skillat den, jag är redo. Nej, men också och förmågan till medkänsla, alla de här färdigheterna som egentligen ryms i oss som mänskliga varor får vi då möjlighet peka mycket på att kunna utöva i det mer tekniska arbetslivet. Så det talar ju också väldigt mycket för att kanske något färre läkare, men desto fler sjuksköterskor. Så skulle det kunna vara.
Mm.
Om man tänker på rent utveckling av arbetsuppgifterna.
Jag tänker då att det blir, som sagt, det blir svårt att vara. Ja, men jag vill gärna sitta här och pilla i mitt Excel-dokument. Det kommer krävas det också. Men som du säger, hur. Nu börjar jag tänka så här, hur rustar vi barn i skolan? Om så här, ja precis, det kommer handla om att vara bra på relationer, det jobbar man ju mycket med redan nu. Men det är precis det, andra kvalifikationer och kompetenser som blir viktigare.
Och då får man ju naturligtvis, om man vet att det är de här färdigheterna som jag nu då räknade upp, vi har förkortat dem i 6 stycken, har vi klustrat dem i. Och tittar man på dem, och så tittar man på dagens så att säga, utbildnings- och skolsystem. Rustar vi oss för de här färdigheterna som det automatiserade arbetslivet kommer att kräva? Den här kreativiteten, innovationen, allt det här som jag räknade upp. Gör den det? Så backkastar man och tittar man så bara, ja, kanske inte riktigt va? Utan dagens skol- och utbildningssystem är ju mycket byggt för att rusta oss för det industrialiserade samhället som har tagit oss ända hit och som har tjänat oss jättebra. Men vi kanske måste titta, vad är det för någonting vi behöver liksom justera. Och är det liksom det här kreativiteten, nyfikenheten och allt det här som Är vi godkända först efter en universitetsstudie? Är det där vi utvecklar de sista kritiska färdigheterna? Jag hävdar ju bestämt att det inte är det. Utan de färdigheter, de utvecklar vi väldigt, väldigt tidigt i livet. Och därför så brukar jag säga att kanske är det så att det är förskolan som är de nya högskolorna.
För tänk vad som ofta... Jag kan bara tänka själv att man, ja, men som också har, vi har ju alla barn, två barn var och i de här åldrarna när det kommer mycket idéer och kreativitet som kanske ibland bara kvävs. Mm. Alltså så kan det vara, för man ska passa in i de här strukturerna och lära sig räkna matte på det här sättet och läsa på det här sättet. Och det är så mycket idéer och det är de vi måste hålla i för att klara det här arbetslivet som du pratar om 20-30 år. För det är ju krasst dit är vi på väg. Mm. Och det låter jättespännande, men vi måste vara...
Mm. Vi måste våga ifrågasätta de rådande strukturerna, för det är klart att samma struktur och exakt samma system kommer inte att lösa nästa. Alltså, gårdagens svar har aldrig varit morgondagens lösning. Mm. Så att det är klart att vi måste vara lite öppna och se vad är det vi kan justera, för vi har jättemycket bra så att säga, byggt och färdigt och färdigtänkt så att säga, men vi måste ju liksom justera lite för att då hänga med eller vara konkurrenskraftiga för mer. Så vi inte står där och inte är liksom beredda.
Jag tänker ändå på vad jag ser när jag, det jag kan ta del av i min dotters skola, hon är 13 och precis börjar sjuan, så skulle jag nog ändå säga att varför försvara skolan lite grann.
Ja,
för att det är nog svårt, alltså lärarna där säger att de rustar barnen för en framtid där barnen kommer att förstå och veta mycket mer än vad lärarna idag vet. Så att de pratar verkligen om att vi är på väg in något osäkert och det ska vi försöka rusta er för. Och det jag märker, skillnader på hennes liksom, ja, läroplan vet jag inte, men det jag ser att de håller på med och det som krävs av henne, som inte fanns när jag gick i sjuan. De behöver reflektera väldigt mycket. Mm. De behöver verkligen sammanställa information och visa att de kan lägga till sina egna tankar. Och det här tycker jag är lite universitetsnivå annars. Mm. Eller för mig liksom, så hände inte det riktigt först kanske gymnasium. Så att jag tycker att det har man verkat ta till sig tidigare. Och sen vill man få in programmering. Och det är möjligt att det kanske inte är människor som programmerar i framtiden då, men det kan ju också vara så här, ja, men vi ser att det verkar viktigt och med hjälp av den kompetensen kan vi göra mycket nu. Okej, då för vi in det. Och så att, nog tror jag att man försöker, men det är ju svårt när man inte vet vartåt det riktigt barkar hän.
Nej.
Och så tänker jag att det du ritar upp här, det är ju dels faktiskt väldigt konkreta hot, det får man ändå säga, för att om en väldigt massa jobb försvinner, det är ett hot och det måste vi möta, men det är också otroligt mycket möjligheter. Och frågan är om man ska vara så krass och realist. Det kanske är så att vi hamnar någonstans mitt emellan. Att det kanske inte är så superdisruptivt ändå som vi tror. Att väldigt mycket ändå kommer att bestå. Vi hade ju generalsekreteraren för Vision här för kanske ett halvår sedan. Och pratade om annat men kom in på det här med administratörens roll. Och jag tyckte det var så himla intressant. För jag tycker mig kunna se ett mönster där vi på något sätt för 20 år sedan kanske såg en digital utveckling och tänkte det här löser alla tråkiga administrativa uppgifter. Och plötsligt nu sitter läkare och lärare och poliser och ska administrera en massa och får inte tid till sin kärnkompetens. Mm. Och om det här nu som jag säger stämmer, för det är ju som mina av våra reflektioner. Då har ju vi anpassat oss för en framtid som vi inte kände till på fel sätt och för tidigt. Förstår du vad jag menar?
Ja, ibland kanske vi... nej, men visst, IT-stöd i verksamheten, det är ett eget program. Det är klart att det finns mycket... Vi har byggt mycket system uppe på varandra och lapp och lagning. Och, jag har inte sett... Jag vet, isberg där ute, liksom. Jag vill inte ens veta nästan hur det ser ut hos vissa
och det är där digitaliseringsdiskussionen pågår nu och man försöker göra väldigt stora reformer, men det är svårt.
Ja, visst är det svårt, det är inte enkelt och det är vi har byggt väldigt mycket komplexa system, visst är det så. Så att vi ska ha respekt för det, att det tar tid. Det här är inte alltid över en natt, utan det, och befinner man sig mitt i den här strukturomvandlingen så kan det vara stundom ganska plågsamt. Det tror jag. Men det kan vara väldigt frustrerande, jag måste förstå. Jag blir ju bara arg när jag inte får igång min egen telefon på morgonen.
Vanligt att det är liksom ett standardskämt, att det är något system som ska stötta mig som liksom är jobbigt. Jag känner bara att jag måste skjuta, jag måste också ta min dotters skola i försvar på nytänkande. För jag tror som sagt att vi försöker, och samma, det kopplar ju till arbetsplatsen, vi försöker där också. Vi tänker att bra, det ska bli som du sa det, exemplet liksom, att gud vad skönt, nu kan det här lösa alla. Mm. Men så blir det inte alltid helt, det kanske är lite trial and error, vi lär oss.
Ja. Ja, och det här att jobba iterativt och så pratar man ju mer och mer om att det är inte linjära utvecklingar längre, utan vi får liksom...
Det tror jag är det svåraste för våra för oss. Mm. Att lära oss och få
göra om i prototypa. Steg.
Precis, hela tiden. Nej, men, och när det gäller skolan så är det bara liksom ett sätt som jag brukar säga så för då får jag en spänstig tanke. Då får man liksom, man blir oftast ganska, så här har vi ju alltid gjort och man kan inte ens tänka sig ifrågasätta att inte alla i större delen av befolkningen ska liksom gå igenom en universitetsutbildning och den ska vara x och antal lång och så vidare. Vi har ganska rigida system på systemtänkande och ibland kan det vara, man måste våga vända, vrida på och ifrågasätta saker, annars så ger vi inte utrymme för förändring. Och det är väl det är väl en ytterligare en sak som vi ser, det är att om arbetslivet just nu kräver en kompetensutveckling och där vi har så att säga en möjlighet att gå mellan jobb och lärande på arbetsplatsen, ibland är det en kurs, ibland en universitetsutbildning eller vad det nu är för någonting, så måste vi ha det här flödet ut och in ständigt. Men och det är vad arbetslivet så att säga, arbetsmarknaden kräver. Och sen har vi samtidigt kanske ett skol- och utbildningssystem som har under lång tid bara sakta byggt in sig själv i ett system där man erbjuder allt färre fristående kurser och möjlighet till kvällsut- och distansutbildning, utan man har haft en benägenhet att så att säga låsa in elever i längre, i stora så att säga program som också bara blir längre och längre.
Okay.
Och då har vi två system, utbildningssystemet och arbetsmarknadssystemet, som kräver helt olika, de kommunicerar inte med varandra, med de här två kärlen så att säga. Och det är ju en sån där sak som vi som beslutsfattare över tid nu tittar på. Man har bara den här mandatperioden, tror jag, man har gjort stora förändringar och mycket förbättringar. Men det är det här som vi måste så att säga se och åtgärda i tid för att förändra i studiemedelsbidrag eller i sättet att undervisa eller bygga nya högskolor på andra ställen och så vidare. Det tar ju lite tid och framförhållning.
Just det, så att det är det här livslånga lärandet som vi måste hantera på något sätt om vi alla ska kunna vara då flexibla som vi pratar om. För att något som man absolut kan säga till sina barn, det är att högre studier det lönar sig.
Absolut.
Om man orkar och mäktar med. Ja. Liksom så. Men det du säger också är att vi måste lära oss hela tiden. Och jag stött på ett uttryck när jag har läst lite era skrifter och rapporter och så. Den lärande arbetsplatsen, va?
Ja, det stämmer nog. Ja.
Och handlar det just om att se till att alla hela tiden får ny kompetens, att man tillför det, eller?
Ja, och jag tror att det var Unionen som hade undersökt och sagt att var tredje företag i Sverige saknade en kompetensutvecklingsstrategi. Det är ju, och det tror jag är någonting som vi kommer se, och det är väl någonting jag säger till alla människor jag möter när de frågar, men vad kan jag som individ göra då liksom åt det här? Vad behöver jag utveckla, etc. Och då brukar jag säga att just att ställa krav i utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, att säga det, lön är naturligtvis fortfarande väldigt viktigt för många. Men att se till att din kompetensutveckling tas om hand och att den genomförs. För jag vet inte, jag har i alla fall suttit på massa sådana samtal om man ska gå någon kurs eller man ska få någon utveckling. Och sen i vardagen, liksom, man hinns inte med och man prioriterar bort. Och då prioriterar man bort med sig själv. Så att jag tror att det blir ett större
individ. Även faktiskt arbetsgivarens resurs.
På sikt, visst är det så. Så de sänker sig och skjuter sig själva i foten. Så det är väl det att du är större individuellt så ansvar att se till att det faktiskt blir gjort och ställa högre krav på att få den. Och det är inte alltid det handlar om en kurs. Kanske inte alls en kurs, utan just det här, se till att befinna sig i branta inlärningskurvor, brukar jag säga. Att liksom utsätta sig själv lite för att söka utmaningar i företaget, organisationen man är. Räck upp handen, jag vill delta i utvecklingsprojektet. Jag vill bli utlånad en tid borta på någon annan enhet eller avdelning. Just för att hela tiden bygga på sig. Och det tror jag är ett större individuellt ansvar.
Och då känner jag att det där ställer ju också krav på, som gärna tänker på hur hjärnan funkar, det här med hur man måste ha det organisatoriskt och socialt på jobbet. Att det är jätteviktigt att det är kommunicerat, uttalat, exemplifierat, men också att känna att man mäktar med och känna att jag längtar efter utveckling. För ganska många känner att jag mäktar precis med det här och inte mer. Jag orkar inte.
Jag
måste leverera, men att skapa utrymme för lärande, vilket också är en liksom investering i både lönsamhet och produktivitet och trivsel och allt möjligt. Det ställer höga krav på arbetsgivaren. Det gäller att jobba med det. Det blir både kultur- och strukturfråga. Har du något exempel, för vi pratar högt och vitt och bra, har du något exempel på en självstyrande organisation som, alltså finns den här plattformsekonomin någonstans som vi kan ge som exempel?
Ja, det finns några, de brukar omskrivas om mycket i tidningarna förstås. Och något som jag läste för inte så länge sedan, det var väl om ett IT-företag i Borås som hade infört då, eller tagit bort helt hierarkierna och hade då ingen ledningsgrupp, utan besluten togs ut i olika process och olika team helt enkelt. Det är väl det. Ett exempel jag läste om bara häromdagen. Men det finns ju många företag som idag och organisationer som anammar det här processorienterade arbetssättet. Vilket är en slags närmelse av det här plattare och besluten och arbetet som sker längre ner i organisationen, så att säga.
Vi har ju varit duktiga på platthet länge. Ja. Det är ju inte så hierarkiskt egentligen i Sverige, jag har inte varit.
Nej, där. Och det kommer ju, du har ju Tyskland eller USA som ett exempel som har väldigt starka hierarkiska traditioner. Det har inte vi i Sverige. Så på det sättet är vi ju, även om det finns stora så att säga, verksamheter som har hierarkiska organisationsscheman, så har vi ett ganska, precis som du säger, med våran arbetskultur, alla förutsättningar för att både enkelt och ganska snabbt och smärtfritt anamma det nya arbetssättet.
Vi har inte riktigt lika många pyramider att riva som kanske vissa andra länder. Nej,
Nej och så kommer den unga generationen in också på arbetsmarknaden, och de har ju, deras värderingar är också, kommer ju också prägla, även om tekniken så att säga präglar mycket av arbetslivet, så kommer ju också värderingarna som människorna bär på ute i arbetslivet att också förändra. Och det kanske vi inte beaktar så mycket eller tänker så mycket på. Vi är lite teknikfrälsta just nu, tror jag, i samhället generellt, så vi glömmer bort människorna. Men de förändrar också. Och tittar man på de värderingar som de bär sig in, så är det mycket det att man vill ha ett demokratiskt ledarskap, och man värderar balans i livet, och man vill liksom kunna utvecklas. Och karriär är ju, ser man kanske lite på ett annat sätt och sådär. Man kan tänka sig utvecklas liksom linjärt, och det är inte alltid liksom till toppen och sådär. Så att jag tycker att den generation som kommer in nu är mycket både coolare och rikare på något sätt, och har fler dimensioner av ett arbetsliv. Och ett liv framförallt.
Och det är nog viktigt att de som har en, så att säga, en maktposition. Det tror jag liksom, den större delen kanske av svenskar har idag. Att man faktiskt kan påverka. Man kanske kommer in i arbetslivet med en bra utbildning och så. Kan ställa de här kraven. Det är ju, det får man ju göra även för andra. För jag tänker att den moderna plattformsekonomin, delningsekonomin. Innehåller ju också frö till otroliga ojämlikheter. Där ägarna till de här stora företagen som styr allt mer av våra liv, Google och Facebook och så vidare, är väldigt osynliga, svåra att få tag i. Det är inte direkt tillgängligt. Medan de som kanske är ute i förgreningen av det här och jobbar som Uber, taxichaufför eller så, har inte så jättemycket att säga till om. Man får en möjlighet, men man måste vara väldigt självständig. Och ja, makt har man ju inte riktigt.
Nej, men det du pratar om, så är det som det som man konstaterar att automatiseringen och den teknik, strukturomvandlingen vi är inne i nu, den ställer mycket höga krav på våra samhällen, eftersom automatiseringen så att säga ökar och driver polariseringen i samhället. Klyftorna som man pratar om blir liksom djupare och brantare. Och det är ju någonting som är bekymmersamt, och som vi då, eftersom vi vet det och ser det, så måste vi adressera problemet. Och det är ju politiska lösningar som behövs. Det handlar om fördelning av resurser. Och det tycker jag att våra, det kan väl jag önska att våra politiker hade mer tid till att måla framtidsbilder för att kväsa den oro som man kan se ta fart under stora förändringar. Vi människor gillar ju inte förändringar per se, vi vill ju gärna ha det som det alltid har varit. Skapar en oro, samhällsoro som tar sig olika uttryck i på alla möjliga konstiga sätt. Och just skapa de positiva framtidsbilder vi har. Och gör de åtgärder som behövs i tid. Det finns ju mycket man till och med är överens om. Som man båda så att säga sidor vill göra. Men man får det inte gjort. För att man har, nu är jag kritisk. Men jag tycker att man ägnar alldeles för mycket energi och tid. Och taktiserande än att ta hand om samhället. Och samhällsbygget i stort.
Mm. Och det kanske också lite grann är en effekt av den polarisering som sker. Och att inte heller det politiska landskapet ser ut som förr. Nej. Ja, nej, men det där är
nu står vi inför ett valår och jag hoppas att det kommer att få ta större plats i debatten.
Och att man kanske inte bara slåss om hur mycket pengar man skjuter till i olika penningpåsar utan faktiskt också vad man vill se, som du säger, i framtiden. Hur vi ska...
Så vi får ställa högre krav på våra politiker helt enkelt.
Ja. Och när vi gör det måste vi också hjälpa dem. För jag tänker att det är ju politiker, journalister och folk som sticker ut hakan är också utsatta idag.
Absolut.
På många sätt.
Visst är det så.
Ja, nej men, och jag tänkte en sak som jag bara vill få in. Det är ju så att i den ökande polariseringen och med de här då hoten men också möjligheterna så måste vi hålla väldigt hårt i tilliten. Det vet ju vi är väldigt viktigt på varje arbetsplats, i varje familj, för varje unik människa och sen i hela samhället. Och där kommer vi som svenskar från en väldigt hög nivå, men vi ser ju att den börjar faktiskt börja halka efter. Så att uppdraget för framtiden kanske egentligen är att ta hand om varandra. Med eller utan teknikstöd.
Ja, ja nej, men visst är det så. Vi kommer få ett mycket, som sagt, jag är väldigt positiv och ser fram emot det som komma skall. Jag tror att vi har ett mänskligare arbetsliv att gå till mötes. Men att vi har några utmaningar på vägen, absolut.
Det känns väldigt skönt när du säger det med tanke på den erfarenhet du har och den roll du har och med... Det vi vet att du tittar på. Så det tycker jag att vi tar med oss. Att det mänskliga arbetsliv, det låter helt...
Sverige är fantastiskt bra. Nu när man har varit ute och rest under ett halvår när jag sett också och gjort se andras system, samhällsbyggen, så blir man väldigt, väldigt stolt. Och ibland så krävs det att man reser utanför Sveriges gränser för att uppskatta de system som vi har byggt upp. Och den trygghet och tillit som vi har i arbetslivet. Så vi har många bra utgångspunkter för att göra det här riktigt bra.
Och vi ska ju förstås vara kritiskt granskande och fortsätta utveckla oss och vårt samhälle och allting. Men också faktiskt, bara som ni skrev i den här debattartikeln, om vi ser optimistiskt på framtiden, och då har vi ju alla ett delansvar för att göra någonting bra.
Verkligen, alla har sitt ansvar. Tack för en jätteintressant diskussion.
Tack för att du kom hit.
Tack.
Ja, nu bubblar det i huvudet.
Ja, verkligen.
Ska vi bli lite mer konkreta?
Ja, precis. Det här känns som en bra avrundning på det här med väldigt konkret område att titta på. För att Twitch, de har faktiskt tagit på sig att titta på friskvårdsbidraget. Det är ett ganska omdebatterat område. Och de har skrivit en artikel. Jag tyckte den var så himla bra. För den problematiserade lite runt det här statligt finansierade bidraget som det faktiskt är. Och då tittar man på syfte och effekt.
Ja, precis. Och Twitch Health är ju vår partner också. Ja. Och de är ju kloka och grottar ner sig i vissa saker och ting. Och lyfter fram både problem och möjligheter, som du säger. Och något som de tittade på där var väl just det här att det är svårt att följa upp nyttjande. Därför att det är inte detsamma som att man redovisar uttag av bidraget.
Eller? Nej, alltså du kan ju gå och köpa ett gymkort. Och jobba bra. Bola utnyttjar sitt friskkort. Hon har dessutom köpt ett gymkort. Men det är ju ingen som följer upp om du har varit där.
Gör jag någonting med det liksom.
Ja, precis. Och en av de större aktörerna som administrerar friskvårdsbidrag, de menar att deras statistik visar att endast en tredjedel redovisar förmånen. Och här är det så att de hälsomässiga effekterna, eller fördelarna man ska säga, av bidragets nyttjande, det finns det alltså inte siffror på. Mm. Och det är inte så konstigt egentligen om man tänker efter hur det oftast används. Nej, oftast så är det något man betalar ut bara. Och Twitch, de problematiserar vidare i det här inlägget om att det finns inget krav, som sagt, på att den här aktiviteten som man nyttjar bidraget för genomförs. Alltså staten följer ju inte upp att du faktiskt gick till gymmet. Så.
Och det kanske, vi kanske inte vill hamna där heller.
Nej, jag tror inte vi vill hamna där heller, kände när jag sa det. Nej, precis.
Men just hur gör man för att se till att det man investerar faktiskt, att det blir något av det? Ja. Intressant fråga. Men Twitch ger också ett enkelt räkneexempel där i den artikeln på vad de pengarna som ett företag lägger på friskvårdsbidrag varje år skulle kunna användas till istället. Och det handlar ju om att kanske inte bara göra saker av rutin utan säga vi bidrar det. Som du brukar säga, bidrar det här, gynnar det här den långsiktiga tanken och visionen.
Mm. Och vare sig ni har friskvårdsbidrag eller inte, eller funderar på om ni vill göra någonting annat som vi har haft exempel på i podden, så kan ni hämta tankeställare och argument för ert interna hälsoarbete från artikeln. Och den hittar ni på twitchhealth.se/blogg. Mm. Och det heter Effekter av friskvårdsbidraget. Och Twitch är ett bra bollplank och rådgivare om ni vill ha stöd i ert interna arbete och era diskussioner.
Precis, besök twitchhealth.se och läs mer om deras utbud.
Och när vi hörs igen, då ska vi faktiskt prata med en person från Twitch igen. Vi ska prata med Fredrik Karlsson och han är deras vd. Och han har lång och gedigen erfarenhet om framgångsrika hälsosatsningar på vårt hälsoarbete på företag. Och så vi tänkte prata om en checklista för framgångsrikt hälsoarbete. Mm. Det ska bli jättekul.
Mm, verkligen. Och till dess är ni som vanligt varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook, LinkedIn och på healthforwealth.se. Dela gärna avsnittet med dem du tror kan vara intresserade. Och vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Scandia och Twitch Health.
Och förstås till Agda Media för den här produktionen. Tack för att ni lyssnade.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.